Jag tänkte börja med att läsa från Johannes 14. Där står det så här i Jesu avskedstal till lärjungarna. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är, och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Ska vi be en kort bön tillsammans. Tack Jesus för att du har berett plats för oss. Tack för att du kommer tillbaka och hämtar oss hem. Låt oss få inspireras och leva i den längtan efter dig Jesus. I Jesu namn. Amen. Det faktum att Jesus kommer tillbaka till jorden är ett av de mest grundläggande aspekterna av kristna tron. Det är så centralt att det faktiskt finns omnämnt i 23 av de 27 böckerna i Nya testamentet. Och jag vet inte alltid vad jag har pratat om när man har varit ute och, men de senaste tiderna har ju verkligen livet varit fyllt av tecken på att men det är faktiskt det vi skulle säga i väldigt så här kristligt sammanhang, den sista tiden. Vi hade en pandemi i 2 år. Efter pandemin och slut så bröt det ut ett krig i närheten av oss. Och det känns som om att ja, men det kanske är snart dags för Jesus att han kommer tillbaks. Den här sommaren har för mig varit lite speciell. Första veckan av semestern så dog min svärfar plötsligt i hjärtstopp. Ungefär samtidigt så fick min mamma dubbelsidig lunginflammation och dog veckan efteråt. Så 2 dödsfall inom en vecka, och så dessutom så har jag haft mina första 2 begravningar. Jag har aldrig hållit en begravning förut, men jag höll faktiskt på det. Jag var officiant både på svärfars och på min mammas begravning. Och även de här sakerna, när man upplever död i närheten, så är det ju faktiskt att man får tänka på vad händer? Är det snart dags för vi ska få komma till himlen? Kommer Jesus tillbaka snart? Vad är det som är på gång? Och det har faktiskt varit igen i mina tankar under semestern här. Och det här bibelordet jag läste från början läste jag faktiskt på bägge begravningarna. Så det är ett ämne som har legat mig starkt på hjärtat den här sommaren. Jag växte ju upp i en pingstförsamling i Lycksele. Jag är egentligen uppväxt i en liten by utanför Lycksele som heter Gäddträsk. I slutet av 60-talet, i början på 70-talet. Det jag växte upp med var väldigt mycket predikningar om den sista tiden. Jesus kommer snart tillbaks. Är vi beredda? Det var inte alltid en glädjefylld predikan som man fick under sin uppväxt. Det var ganska ofta dom över det hela. Är ni verkligen redo för att möta Jesus? Och jag minns de här nätterna, eller morgnarna faktiskt, när man vaknade. När man kanske var en 6-7 år och så var det alldeles tyst hemma. Och det knyter sig i mitt inre. Och Det jag tänker när jag vaknar så, det var, oj då, har Jesus kommit tillbaks? Pappa och mamma har farit upp till himlen och jag är kvar här själv. Tänk att man tänker så som 6-7-åring. Då tycker jag att man har fått fel undervisning om Jesu återkomst. Men det ska man inte ta här idag. Men det tror jag faktiskt är en av anledningarna varför vi pratar så lite om det i våra kyrkor idag. Att det var en period då vi skrämde varandra om Jesu återkomst. Istället för att det ska vara någonting härligt och underbart, så blev det någonting som vi nästan fruktade istället. Men det är ju någonting att Jesus kommer tillbaks som ska vara härligt för oss. Det står så här i Uppenbarelseboken 22 och 20. Står det så här: han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Det är liksom Jesus som säger, ja, jag kommer snart. Och Johannes som skrev Uppenbarelseboken replikerar och säger, amen, kom Herre Jesus. Den här längtan, ja men Jesus säger, jag kommer snart. Och vi får säga, ja, Herre, kom. Vi längtar, vi väntar efter dig. Och det hoppas jag att vi ska kunna få bära med oss. Inte en fruktan efter att Jesus kommer tillbaks. Det som förutom en fruktan, om man har fått den förkunnelsen, kan ju också vara att man vill uppleva så mycket på jorden. Det var ju också en sak som man var när man var yngre. Tänkte jag, men åh, jag vill ju hitta mig en tjej, och jag vill ju gifta mig, och jag vill ju hinna få barn, och jag vill hinna köra bil, och jag vill hinna göra allt de här grejerna. Det är ju också en grej som man har burit med sig under sin tid. Men Jesus kan inte komma tillbaks än. Jag vill ju göra det här och det här och det här innan Jesus kommer tillbaks. Och det kanske också är för att vi förväntar oss ibland att det här, när Jesus kommer tillbaks, då ska det min fru brukar säga det, ja, men då förväntas det att vi ska stå där i vita kläder och så ska vi bara lovprisa Gud hela evigheten lång. Och det ska vi göra. Det kommer vi att göra, men jag tror också att vi kommer att få ha det härligt i himlen. Det är liksom ett liv som är ännu bättre än det vi lever här på jorden. Så därför tror jag det är någonting värt att längta efter. Och eftersom vi ska, det vi liksom egentligen mest av allt ska längta efter, det är faktiskt att få möta Jesus. Det står så här i första Thessalonikerbrevet från det fjärde kapitlet. Bröder, från vers 13. Första Thessalonikerbrevet 4, vers 13. Bröder och systrar, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram det insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. På min mammas begravning, så gravsättningen, så eftersom jag då är uppväxt i ett riktigt så här pingstsläkte, så hade hon som sjöng under begravningen med sig gitarren till gravsättningen, och så efter gravsättningen så sjöng vi Tänk när släkt och vänner alla mötas där på den gyllene stranden. Och Ibland blir det så att det blir viktigt också. Tänk att vi ska få se, ska träffa pappa och mamma i himlen, ska träffa släkten. Och det blir ju härligt. Men det härligaste, tänk att få ryckas upp och träffa Jesus. Alltså, det kanske är för att man har blivit gammal. Jag är 56 fyller jag det här året. Man börjar på att känna där, ja men man kanske börjar på att förstå med åren att ja men tänk att få möta Jesus, det blir faktiskt helt underbart. Mycket mer underbart än vad vi ens kan tänka. Och dessutom få ryckas upp och träffa både Jesus och alla andra som vi kanske saknar efter jordelivet. Och att möta Jesus blir ju då, nu låter det som jag motsäger mig själv, fast jag försöker att inte göra det. Det blir ju så häftigt så jag tror ju att de första 1000 åren så kan vi bara lovsjunga. Vi kan inte göra annat. Därför att det står så här i Uppenbarelseboken 7 från vers 9. Där står det så här. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt tronen och de äldste de fyra varelserna. Och de föll ned på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evigheter. Amen. Alltså det blir något så fantastiskt så det är svårt att beskriva hur det blir att komma till himlen och möta Jesus. Och därför, eftersom vi inte i hela evigheten kommer vi inte bara stå inför tronen och prisa Gud, det tror jag faktiskt inte. Men en stor del av evigheten kommer att vara så fantastiskt att vara med Jesus så vi måste bara lovsjunga Jesus. Och den där längtan att få vara med om det, den har som växt sig starkare i mitt hjärta. Och jag hoppas att jag kan inte skrämma dig idag till att få den här längtan, utan inspirera dig att få den här längtan. Det som vi också märker, varför vi också kan få längta efter Jesus kommer tillbaks, det är att den här världen vi lever i, den blir ju faktiskt bara sämre. Ett annat bibelord från första Thessalonikerbrevet från första kapitlet och den 10:e versen. Där säger Paulus att vi får vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. Man läser Uppenbarelseboken och alla de här profetierna om att Jesus kommer tillbaks. Så kan man ju faktiskt tolka det som att Gud öser en hel massa vrede över jorden. Men det är ju på ett sätt inte så. Det är vi människor som skapar det här eländet själva. Och vi har ju, jag tycker att vi ser lite grann av det i vår värld nu. Jag var redan inne på pandemin, krig och elände. Och vi förstör vår natur så att alla glaciärer och sånt smälter så att det blir större och större naturkatastrofer kommer att ske. Då kan man ju antingen leva sitt liv som man tänker, ja, men det är ju liksom, det här går ju redan åt skogen. Då behöver jag ju inte tänka på det. Men samtidigt så har ju Gud satt i människan till att vara förvaltare över vår jord. Så någonstans så tycker jag att vi kristna ändå har en uppgift att försöka förvalta vår jord så gott som vi bara kan. Men det vi märker är ju att tyvärr på helheten så går ju inte det framåt. Det går ju snarare bakåt, om man nu ska vara pessimistisk. Det blir mer elände, jorden förstörs mer, vi krigar mer och vi tar verkligen inte hand om varandra. Det tyder ju också på att faktiskt så närmar vi oss att Jesus kommer tillbaks. En längtan efter att Jesus kommer tillbaks, och vi ser tydligt att det faktiskt är åt det hållet. Men hur ska vi då leva? Andra Petri brev, den tredje kapitlet, säger så här från den sjunde versen. Men det himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till en dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. Men nu när allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Paulus och de som levde på den här tiden var ju nästan övertygade, om man läser Paulus brev och det som jag läser för första sätt som liker brevet, att Jesus skulle komma tillbaks under deras livstid. Det var så starkt för dem. Ja, men det är snart dags. Jesus kommer snart. Och även om vi säger nu att det snart är dags, så är ju det här bibelordet som Petrus säger, för en dag, för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det går ju inte att säga på en gång. Ja, men det är om en vecka Jesus kommer tillbaka, eller om 10 år, eller om det är om 100 år. Det kan dröja väldigt kort tid, det kan dröja väldigt lång tid, fast vi ser på tidens tecken att vi närmar oss. Och hur ska vi då leva? Ja, vi ska se fram emot Guds dag, står det här. Vi ska leva heligt och gudfruktigt och påskynda Herrens ankomst. Alltså ska vi vara redo. Inte på det sätt så att man behöver frukta och alltid vara orolig. Är jag tillräckligt ren? Är jag tillräckligt helig för att följa med? För har man vänt sig till Gud och sagt jag vill leva tillsammans med dig, då får man följa med till himlen. Jag är helt övertygad om. Men vi kan påskynda Herrens ankomst. Och det tror jag vi kan göra genom att berätta för andra. Så att fler och fler får veta vem Jesus är. Och fler får möjligheten att överlämna sitt liv till Jesus. För varför Herren väntar, säger det, står ju här. Det är för att han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är endast den anledningen varför inte Herre Jesus kommer tillbaks. Han vill att så många människor som möjligt ska veta vem han är. Så finns det ju många olika varianter av hur man försöker leva innan Jesus kommer tillbaks. Det finns ju även här uppe i våran närbygd längre upp folk som har slutat leva och liksom satt sig och väntade, nu kommer Jesus tillbaks. Och så kanske det inte är just när man tror att det är. Martin Luther sägs ju ha sagt: även om jag visste att jorden skulle gå under imorgon, skulle jag plantera ett äppelträd idag. Så att kunna leva som om livet fortsätter hur länge som helst, men ändå längta och trängta efter att få vara med när Jesus kommer tillbaks. Ett sista bibelord om, som egentligen tar upp en hel del av det redan sagt, från första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet. Som ni hör så är ju Thessalonikerbrevet är ju verkligen fyllt av texter runt Jesu återkomst. Första Thessalonikerbrevet, det femte kapitlet, från första versen. När det gäller tider och stunder, bröder och systrar, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkan hos en kvinna som ska föda. Och det slipper inte undan. Men ni, bröder och systrar, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Det som sover, sover om natten, och det som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör. Slutklämmen är ändå det jag ville fastna för på det här bibelordet. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra. Så även om det alltid finns med texter om att vara beredd och vara vaken, lev tillsammans med Gud, så är huvudbudskapet att Jesus kommer tillbaks ett uppmuntrande bibelord. Att vi kan bygga upp varandra med förtröstan. Jesus kommer tillbaks. Jesus hämtar oss. Vi ska få vara tillsammans med honom. Jesus kommer snart tillbaks. Om det är imorgon, om det är om flera år, om det är om 1000 år. Det är svårt att säga. Men vi ska ha en längtan. Våra hjärtan ska vara fyllda och en längtan att få vara med om Jesu återkomst. Tänk att vi ska få möta Jesus. Och även fast vi ser att den här världen bara blir sämre, så ska vi leva redo och vara med och påskynda Herrens ankomst. Och då tänkte jag faktiskt avsluta med att läsa de bibelordet som vi fick höra inledning en gång till. Uppenbarelseboken 21 kapitlet. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en röst, stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga, för det som var förr, det som förr var, är borta. Tack Jesus för att vi får längta efter din återkomst. Fyll oss med glädje inför att du ska komma tillbaka. Och ge oss kraft att påskynda din ankomst genom att berätta för andra om vem du är, Jesus. Fyll oss ännu mer med en längtan att få möta dig och få vara en, tillbringa en hel evighet tillsammans med dig, Jesus. Jag ber så. I Jesu namn. Amen.